Jag ska inte prata om utbrändhet. Jag ska inte prata om hur utslitna vi blir av dagens samhälle och allting som rör sig så snabbt och allting som byter. Jag ska prata om oss här inne. För det finns naturligtvis saker där de går i varann. Men om kyrkan blir ytterligare ett ställe där det är en massa saker. Om Gud blir en ytterligare person som måste orkas med. Eller, då måste vi ha missat någonting. Eller så förstår vi inte vad han menar när han skriver de här sakerna. När han säger de här sakerna i Bibeln. Jag var på en begravning för ett par veckor sedan och då läste prästen en dikt som jag tyvärr inte kommer ihåg vem det var. Och jag kommer ju inte ihåg hela dikten heller. Men det finns ett uttryck om att vi jobbar, bed och arbeta. Vi är ju från Luthers från början. Han läste en dikt, så här tror jag att himlen är. Jag kommer varken säga rätt eller vem det är, så att ni får ursäkta det, eller framförallt författaren. Han sa så här att jag känner det som att himlen är som första dagen på sommarlovet. När man var liten så var sommarlovet en evig tid framåt. Så varför skulle man missunna någon som ville ligga och dra sig lite på första dagen på sommarlovet? Men sommarlovet var knappast sysslolöst eller långtråkigt. Det var en värld av möjligheter. Så varför missunna någon som vill tillbringa hela första dagen med bara sjunga? Det finns så mycket kvar. Och den bilden av vila i himlen. För visst vilade man på sommarlovet. Även om man hade massor att göra. Så vila kanske inte betyder bara att man måste sitta still eller prata med någon annan. Om hur trött man är. Eller är det så att vi kommer till kyrkan, vi kommer till Gud och så kan vi slappna av och veta att här får jag vara mig själv. Här kan jag slappna av och Gud älskar mig så att allting är bra. Är det så? I så fall skulle vi kunna göra så att eftersom vi nu ska slappna av så gör vi tvärtom. Ni ska inte räcka upp handen allihopa och ta ner när jag säger något som inte gäller er. Utan jag säger tre saker och så får ni som... Vi får se om någon räcker upp handen sen. Men om vi är avslappnade och känner att jag får vara den jag är med Gud. Och så ställer jag den här frågan. Läser du Bibeln tillräckligt mycket? Ber du tillräckligt mycket? Ger du tillräckligt mycket pengar till Gud, till de fattiga? Ska jag fortsätta eller ska vi... Är det någon mer som har handen kvar uppe? Det är klart att vi inte kanske känner oss helt nöjda alltid. Och så går vi med dåligt samvete för Gud. Och så blir det en sak till som vi borde göra bättre. Får man gå till kyrkan och ställa sig och predika utan att skjorta på sig? Jag har i alla fall en ren t-shirt på mig. Men är det fel då om jag känner på morgonen när jag ska gå till kyrkan att idag ska jag på fest så jag klär upp mig och vill gå till kyrkan för jag ska träffa världens häftigaste person? Men det är det ju inte. Och Gud uppskattar båda. Men om du känner att du inte orkar gå hit för att jag orkar inte klä på mig vare sig kläder eller rätt ansikte så att jag ser ut och mår tillräckligt bra för att komma till kyrkan, då är någonting lite fel. Och om det är några av er där som hemma som sitter och tittar på det här på webben, så gjorde du nog rätt val. Så stanna hemma idag. För Gud kommer vara hos dig också. Gud måste inte möta oss här. Även om det vore kul om du kom hit så vi kunde träffas. Möt Gud där det passar dig och honom. Det kanske är att vara här. Det kanske är att vara ute och gå. Och med tanke på vår pastor så vill jag säga att det är nog okej att vara ute och springa med Gud också. Men jag har inte testat det på länge. Men kom ihåg det här. Det är inte Gud som kräver av oss. Det är vi själva som kräver av oss. Och vi blir ibland lurade. Eller frestade. Och det är svårt att känna igen det där. För vi vet ju att alla de här sakerna jag sa alldeles nyss, det är ju bra saker. Jag vet att om jag läser Bibeln och ber mer så mår jag bra av det. Så den här tanken man får, jag borde göra det här mer, vilket ger mig ett krav och dåligt samvete. Och som faktiskt gör att det tar emot att göra det i alla fall, för man känner att det blir inte bra. Den tanken, fastän den låter jätteandlig, så är den inte från Gud. Alltid. Den kan vara där för att du ska känna och få dåligt samvete och sen inte orka göra det. För nästa tanke, så fort man då inte gör det här, om man sätter upp som mål, jag ska läsa Bibeln närmaste året, så nu ska jag ha en bibelplan och följa den. Det har vi gjort rätt många av oss. Och så går det, ska vi säga, 2 veckor. Och så känner vi, nu misslyckades jag igen. Jag är nog inte bra kristen, jag är nog inte tillräckligt bra. Men det är ju vi som sätter de pressen på oss hela tiden. När vi sjunger lovsång så har jag bestämt mig, det här kommer låta jättebra. Jag har bestämt mig för att jag sjunger lovsång till Gud. Och så får Tommy i det här fallet lida för att han råkar sitta bredvid mig. Hade Gud velat att det skulle låta bättre när jag sjunger, så hade han fått ge mig en bättre sångröst. Han får skylla sig själv. Det låter ju bra att säga så, fast ska man vara riktigt ärlig så funkar det inte alltid så. Jag vill tänka så. Men för ett par månader sedan stod jag där uppe, vi skulle dela nattvard. Och så hade jag Maria stående utanför mig. Som var uppe och sjung här förut. Och hon kan sjunga. Och då borde jag ju sjunga till Gud. Och så står jag där och så står hon bredvid mig. Och så börjar jag sjunga. Då vänder hon sig mot mig. Och då tänker jag naturligtvis, hon är förvånad över hur vackert jag sjunger. Eller inte. Jag har inte frågat Maria, men det kan mycket väl vara så. Det här som är min poäng är att hon faktiskt tittade över det som vi stod där. Så hon kanske kollade och såg ifall Magnus var färdig och klar för att sätta igång med det som man skulle hjälpa till med något. Men det spelar ingen roll. För min uppfattning var att om hon bara vänder sig åt rätt håll så tror hon säkert att jag gör någonting. Och då har jag totalt misslyckats med idén att sjunga till Gud. Eftersom det står någon bredvid mig som jag bryr mig mer om hur den uppfattar mig. Om jag klär på mig någonting för att komma hit och bryr mig mer om vad ni ska tycka om mig, då har jag tänkt fel. Det var min poäng här. Eller om man ställer sig här och predikar eller sjunger. Det är ju jätteskönt att veta att om jag gör så här mycket och ber Gud ta hand om resten, så blir det nog bra. Det blir ju bättre, det vet vi, ju mer av Gud det blir i det vi gör. Och det ber vi om i allt vi gör, va? Eller så vänder man på det och tänker, det betyder ju att jag bara kan misslyckas. För om det blir bra, då är det ju Guds förtjänst, för då har jag gjort så här mycket och så har han gjort resten. Men om det blir dåligt, vems fel är det då? Hela tiden så pratar jag om mig och hur jag tänker, inte om hur Gud tänker. För så ser inte Gud på oss. För Gud tittar inte på resultaten. Han tittar på varför jag gör någonting. Och om jag vill göra någonting med honom eller inte. behöver inte bekymra mig så mycket. Vi ska titta på ett bibelställe i Gamla testamentet. För jag tror att om vi är med Gud, om vi möter Gud, jag tror att gudsmöten är väldigt viktiga för oss. För att motverka den här grejen där jag tänker mycket eller känner mycket. För när jag kommer till Gud, precis som sången ni sjöng i början, då stannar tiden när vi möter evigheten. Vi möter Gud, alla krav försvinner. Och vi känner Guds kärlek till oss. Vi känner inte Guds krav på oss. För när vi är med Gud så känner vi hur han ser på oss och hur mycket han älskar oss. Och vi behöver ha den, ska säga, fylla på den känslan med jämna mellanrum. Så att vi inte fastnar hela tiden i vad jag måste göra, vad jag måste klara av. Så vi ska titta på en profet som heter Elia i Gamla testamentet. Här står i första konungaboken 18 och 19. Jag ska inte läsa hela för det är ganska långt, utan jag ska berätta lite vad som händer. Ni får gärna läsa igenom dem hemma själv om det passar in i bibelläsningsplaner och allt annat. Det börjar med att Elia, som är profet i Israel, det har inte regnat på länge. Kungen och drottningen tycker inte om Guds profeter utan jagar dem och vill utrota dem, för de tillber en gud som heter Baal. Och Elia säger att ska vi inte en gång för alla avgöra vem som är Gud? Baal eller Gud? Så de samlas på en höjd. Elia säger, jag går dit själv. Och så kan väl ni samla ihop alla Baals profeter ni hittar. 450 stycken. Och så ber vi. Och den vars Gud tänder offeraltaret, den guden är det som är Gud. Och så säger han till Baals profeterna, ni kan väl börja, ni är ju fler. Och så bygger de ett altare. Och de ber och de ropar och de skriker och de slår sig själva. Och Elia står där och är helt avslappnad. Helt lugn. På ett sätt som är imponerande. Folket står nedanför. Och han börjar reta de här 450. Och säger, men skrik högre, han kanske har något annat ärende. Eller han kanske ligger och sover. Så kom igen då. Skrik allt ni kan. Han verkar inte dugg stressad i den situationen. Utan han verkar vara helt klar över att det här kommer att ordna sig. Gud och jag har den relationen. Och han kommer göra allt. Jag gör det här och så gör han allt det andra. Och sen när de har gett upp. Så bygger Elia ett altare. Och så säger han till dem, häll massa vatten på det så det blir lite svårare. Och så ber han Gud, visa vem som är Gud. Och det faller eld från himlen som inte bara förbränner offret utan hela altaret, stenar allt. Och folket ser vem som är Gud och tillber honom. Det gick ju bra. Fast han inte stressade. Men det jag ville är att vi ska titta på fortsättningen här. Därför att det är lite lurigt att ta en profet som exempel för oss. För han är ju ändå profet. Och han hade nog rätt mycket relation med Gud. Men vi tittar på fortsättningen, vad som händer här. För att i nästa steg så börjar det regna. Så att folket förhoppningsvis ska få mat så småningom. Elia får så mycket kraft från Gud i den här situationen. Så han springer snabbare än vad de kan dra vagnar. När drottningen så småningom får höra vad som hänt så blir hon ju inte nöjd och säger, vi måste slå ihjäl den här Elia. Det hade de ju velat ganska länge. Men hon säger det igen här. Så hon bestämmer sig inte för att följa Gud utan att fortsätta följa Baal. Och då är det intressant vad som händer med Elia. För då blir Elia rädd och flyr ut i öknen. Efter att ha sett det här fantastiska undret och upplevt Gud så går det bara någon dag och så säger någon, tycker fortfarande inte om dig. Och Elia blir rädd och flyr. Då är han inte alls lugn och litar på Gud längre, känns det som. Han flyr ut i öknen. Och är trött trots att han var så kaxig innan. Och nu ska jag läsa de sista verserna faktiskt. Att vi här, i kapitel 19. Han kommer till en grotta och stannar där över natten. Och då står det så här. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sa, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sa, varför är du här, Elia? Nu möter Herren Elia igen. Men på ett helt annat sätt än han gjorde innan. Han kommer med en helt annan energi nu. Därför att Elia behövde Gud och ett gudsmöte på ett annat sätt än han gjorde några dagar tidigare. Gud möter oss där vi är på det sätt vi behöver honom. Om vi låter honom göra det. Det finns en del bibelord om det också. Det står till exempel att han är den gode herden och han vet vad hans barn behöver. I princip alla kristna sammanhang så är det så att vi gör ett program utifrån hur vi känner oss trygga med att göra. Och som vi alltid har gjort. På en del ställen så trycker man upp programmet och delar ut det innan. På andra ställen gör man inte det. Vi trycker inte upp det så alla får det. Men de flesta känner sig hemma och vet precis vad vi ska göra. Men om man gör på det viset, då kan man ju stänga ut de som inte vet det. Och då känner de sig inte hemma med, när ska jag stå upp och när ska jag sitta ner och vad ska jag göra här? Vi vill ha en trygghet. Vi vill faktiskt bestämma hur vi ska möta Gud. Om ni funderar mer på det, så studera de väckelserna de senaste 1000 åren eller något i den stilen. Gud vill göra någonting nytt och vill möta oss på det sätt som vi behöver just nu. Och när man väl har upptäckt ett sätt, en grupp människor har upptäckt, det här är ju nytt, så här vill Gud att vi gör. Den här sortens sånger sjunger vi. Det är häftigare. Då gör man alltid så. Då bakar man in det i en ruta. Så nu ska vi göra på det här viset, för då vet vi att på slutet så kommer vi att möta Gud. Och då fastnar väckelserna efter ett tag. Och jag tror att en hemlighet ligger i att om vi stänger in hur Gud är, då kommer Gud gå och göra något nytt på ett nytt ställe. Men om vi säger till Gud, hur vill du göra idag? Och släpper det fria. Då måste vi tyvärr släppa lite grann på kontrollen. Och så kanske vi får komma hit och inte riktigt alltid vara lika trygga i att vi vet vad som händer. När jag har slutat predika så kommer säkert ni ha planerat ett antal lovsånger som vi ska sjunga på slutet. För det brukar vi göra. Problemet blir ju också att om vi nu säger, om vi gör på det här sättet enligt den här ramen och håller oss inom den här ramen, då kommer vi att möta Gud, för då kommer faller anden på slutet. Men om det inte blir det då? Då är det ju vi som har gjort fel igen, och så blir det krav på att vi ska göra gudstjänsten rätt eller andakten eller vad det nu är. istället för att låta Gud göra det han vill. Tänk om Elia hade tänkt, jag vill möta Gud så jag måste gå tillbaka här, bygga upp altaret igen och be Gud komma med eld, och alltid ville träffa Gud på det sättet. Då hade han inte fått möta Gud i den stilla viskningen i suset, var det sätt som han ville. Och om vi stänger in Gud och säger, här får du träffa mig, då kanske det är så att Gud träffar oss på det och möter oss på det sättet som är rätt i den här kyrkan. Men kanske inte på det sätt som jag egentligen behöver. När Gud säger, kom till mig alla ni som har bördor och jag ska ge er frid. Och vi svarar, ja, vi kommer till dig, men du måste möta oss på det här sättet. Ja, fast jag vill ju ta ifrån dig dina bördor, säger Gud. Ja, fast jag vill ju stå upp och förstår du vad jag är ute efter? Det står i Bibeln, för att läsa psalm 23 igen, så säger Gud, han för mig till vatten där jag finner ro. Det står inte, om ni går före ner till vattnet så kommer jag dit efter och ger er ro. Utan han för mig dit han vill för att möta mig på det sätt som passar mig just nu. Det kan till och med vara så här, för att ställa en liten förolämpande fråga. Ibland kan det vara så här, det studerar människor i religionspsykologin. En vetenskap där man försöker förklara vad det är i kroppen som egentligen händer när vi tror att vi träffar Gud. Eftersom man utgår från att Gud inte finns i psykologin. Om jag på slutet av gudstjänsten sjunger rätt lovsång och har följt mallen och vet att allting är rätt, då kommer jag känna mig nöjd. Jag kommer känna mig som en bra kristen för jag har gjort allting rätt. Är det det jag känner? Är det den kicken jag får, eller är det kicken jag får av att möta Gud? Känner ni skillnad på de två sakerna? Det är skillnad. För ett par veckor sedan så satt jag här och lyssnade på en predikan av Kjell. Ni som inte var här, gå in på hemsidan och lyssna på den. Ni som var här och hörde Kjell, gå in på hemsidan och lyssna på den en gång till. Det var väldigt, väldigt, väldigt starkt och väldigt bra. Där får skaka lite på huvudet, Kjell, om jag misstolkat dig för mycket. Kjell pratade mycket från Gud i den predikan, även om han inte riktigt uttryckte sig så självsäkert. Han pratade om en tro som bär genom allt, vare sig man ser eller känner eller upplever hela tiden. Vare sig man står här och om man passar in i den här ramen så att man gör rätt, eller om mitt sätt att uppleva Gud är lite vid sidan om. För Gud, du uttryckte det som att Gud hade lagt på ditt hjärta. Det är ett sätt för Gud att prata med dig som passar er. Och då kvittar det hur Gud pratar med någon annan. Lite mellan raderna så lät Kjell lite osäker på om man fick... Alltså, det här är ju inte riktigt det vanliga sättet. Men det betyder ju inte att det var fel. Jag hörde en person som beskrev och tyckte det var viktigare att beskriva sin ärliga relation med Gud än att beskriva en relation med Gud som passar in i vad ni förväntar er av mig. Du är en förebild för mig. I ärlighet och i en Guds relation. Låt oss inte stänga in Gud i hur vi vill möta honom. Och på det sätt vi vill möta honom. Utan låt honom bestämma hur han vill möta oss. Om det är här inne. Eller om det är ute i skogen. Eller vad det är. Lita på att han som har skapat dig och som känner dig och som vet precis var du är och vilka bördor du har. Och vilken energinivå det passar dig. Att han kommer möta dig där du är på det sätt du behöver. Gud tycker nämligen inte om när vi bestämmer över honom. När vi säger, nu vet vi hur det här fungerar. Nu vet jag hur Gud fungerar. Nu gör jag så här. Ni som var med på växthuset så pratade jag om Mose vid ett tillfälle. Så att ni kommer att ha hört det här förut. Ni som inte var med så fick ni just nu reklam för växthuset nästa gång. Mose får i uppdrag vid ett tillfälle att han ska gå ut och knacka på en klippa så att det forsar ut vatten till folket. Och han gör det. Och så går det ett tag. Och så hamnar de i samma situation att de saknar vatten. Och då säger Gud till Mose, gå ut och tala till klippan. Så ska det komma vatten ut ur den. Och Mose går ut och vet ju hur det fungerar. Så han knackar ju på klippan, för det är ju så vi gör för att möta Gud. Och det kommer vatten ur klippan. Gud kommer med vattnet i alla fall. Men efteråt så förklarar Gud att det där tyckte jag inte om. Och det är därför som Mose inte får komma in i det förlovade landet. För att han slår på en klippa istället för att prata med en klippa. Vilket känns som ett ganska hårt straff. För en liten grej. Är det så litet att Mose säger, jag har mer koll än du, Gud. Det kanske det inte är. Ibland behöver vi som Elias se eld från himlen. En del av oss behöver det mer än andra. En del av oss kan gå genom livet och känna Guds närvaro utan det. Och det är inte fel eller konstigt, för då är det så Gud vet att du behöver möta honom. Vi som församling behöver bli bra på att inte alltid säga till Gud att så här får du möta oss. För det passar ju de som kanske är här nu. Men Gud vet också hur han vill möta alla som inte är här inne idag. Resten av Götenöborna. Och om vi alltid gör samlingar som passar oss. Och som vi gjorde för 30, 40, 50 år sedan. Då får ni reklam för ytterligare en. Där vi försöker göra nya sätt att möta Gud. Om ett par veckor kommer vi ha äntligen lördag. Där vi inte behöver klä upp oss. Det är själva poängen med den träffen, att vi försöker göra det kravlöst. Så kom hit då, om ni tycker att det är för mycket annars. Elia behöver ibland möta Gud, som den här sången som jag älskar. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en öppen famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att här hörde jag hemma. En öppen famn som väntade på mig. Ibland behöver vi det ena, ibland behöver vi det andra. Och om alla andra verkar behöva en sak, oroa dig inte för det. Säg till Gud att vill du möta mig? Gör det på ett sätt som passar oss. Och så se vad som händer.